Vi har ju sett här hur kvinnorna kom tidigt på morgonen till graven. De hade förberett, de hade köpt oljor, de hade köpt kryddor. Och med all respekt för dramat så tror jag man hade med sig lite mer kryddor och lite mer oljor. För det gick åt ganska mycket för att liksom hålla lukterna borta i det här varma klimatet. Och man hade ju inte haft tillfälle att göra allt detta när Jesus togs ner från korset, eftersom det var en stor sabbat som väntade, så fick man lägga honom ganska snabbt i graven. Så man kommer ut tidigt på morgonen, man har tillbringat sabbaten i stillhet. Och vi kan ju inte ens bara fundera vilka tankar man tänker, vilka intryck långfredagen, det visste man inte att det kallades för då, hade satt hos de här kvinnorna. Så de går ut tidigt på morgonen för att smörja Jesu döda kropp. De har förberett sig, de har liksom tagit med det finaste de har. De gick in i graven och de fann inte Jesu Kristi kropp. Det var tomt i graven. Och så stod då, enligt Lukas, det är ju lite olika här, de här ögonvittnena, men Lukas han skriver att det var två stycken män i vita skinande kläder. Två änglar som står där och säger till kvinnorna, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas till syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kommer de ihåg hans ord. Varför söker ni den levande bland de döda? Hörrni, så kan det vara också med våra liv. Att vi söker på fel plats. Vi söker i det som är dött efter det som lever. Vi lever kvar i, till och med så att vi tar våra oljor, våra kryddor för att liksom ta hand om våra gamla döda minnen. Till och med det som var smärtsamt i vårt liv. Och ibland är det som att vi dras till oförrätterna, oförsonligheterna, bitterheterna, förlusterna. Och är där liksom, och vi söker upp dem för att liksom omhulda det. Och kanske är det det som gör att när Jesus möter människor så ställer han ibland sådana konstiga frågor. Han möter en blind människa och så säger han, vad vill du att jag ska göra för dig? Och lärjungarna viskar i bakgrunden, psst, han är blind. Liksom en hint. Det kan vara någonting med det. Eller det kommer en annan man som ligger och han har varit förlamad i 38 år. Och så säger Jesus till honom så här, vill du bli frisk? Ibland blir man så identifierad med sina smärtor och sina misslyckanden och det som är min sjukdom och det som är mitt problem, så att det är själva identiteten runt omkring hela mitt liv. Jag lever mitt liv där. Och det är därför Jesus ställer liksom en fråga som är lite spetsig till människor, därför att han kör inte över vår vilja. Vill du bli frisk? Vad kan jag göra för dig? Sök inte den levande bland de döda. Jesus är inte längre där. Han har gått vidare. Problemet är att vi inte går vidare, utan vi lever kvar där. Vi omhuldar liksom, och vi ska smörja och vi ska liksom vara där och pyssla om. Men jag tror att det finns ett ord den här påskdagen till några av oss här idag. Han är inte längre där. Han har uppstått från de döda. Lämna det som har varit. Gå vidare. Jesus Kristus är uppstånden. Det som han säger till dig: vill du bli frisk? Vill du lämna detta gamla groll, detta gamla oförsonlighet bakom dig? Så finns det en öppen dörr. Varför då? Graven är tom. Jesus Kristus, han är inte där. Det är dags att gå vidare. Därför kanske Jesus säger: jag går före er till Galileen och ni ska liksom hänga på. Det är dags att gå någon annanstans nu. Det är dags att se någonting annat. Och det står ju att de här kvinnorna, alltså den här dagen var inte riktigt som vi proklamerar. Vi vet ju, vi har ju facit här. Men de här hade inte facit. Det här var första gången de var med om detta. Och det är inte alls det här liksom jublet. Utan kvinnorna talar med apostlarna och det står så här: apostlarna tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Så när kvinnorna kommer till apostlarna och delar det här budskapet om att Jesus Kristus har uppstått, så tänker de så här: ja, vi har hört tjejer prata förut. Så tänker de, för jag var ju på den tiden när man fick tänka så. Alltså det var inte den här jämställda tiden som vi lever i idag, utan de tänkte så. Det här är bara tomt prat. Man tog inte det till sig. Och det visar sig också i berättelsen som sker efteråt. För att då kopplar Lukas in en berättelse som bara han berättar. Han berättar om två stycken lärjungar som är på väg från Jerusalem till en liten by som heter Emmaus, ungefär 10 kilometer. De går där och de samtalar med varandra och de är också kvar i det här gamla. Och de är kvar liksom i de här brustna förhoppningarna. Vi som trodde att nu skulle det nya ha inträffat, men det blev ju inte så. De hade satsat, de hade tänkt, de hade hoppats, de hade velat. Och när de går där så kommer en snubbe och slår följe med dem. Det är Jesus. Men de känner inte igen honom, därför att de är så upptagna med sina egna problem. De är så upptagna med sina brustna förhoppningar och sina besvikelser. Och Jesus, han är cool. Han liksom går inte rakt in och liksom säger: frid vare med dig, jag är uppstånden. Utan han går där liksom lite lugnt och fint. Och så börjar han prata med dem. Han slår följe med och säger: vad pratar ni om? Vad är det som har hänt? För ni verkar så upprörda. Är du den enda som inte har varit i Jerusalem de här dagarna? Ja, vadå? Har ni inte hört? Jesus Kristus, han som vi trodde var Jerusalems räddning, han blev dödad. Och nu är allt hopp ute. Men inte nog med det. Nu är det några kvinnor ibland som påstår att han har uppstått. Och de är helt förvirrade, de är förlamade i sina tankar. Och Jesus Kristus är inte lika snäll som de flesta pastorerna är. Utan han säger till dem så här, vers 25. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Har ni inte fattat någonting? Så tröga ni är. Och så börjar Jesus, och det här hade man bara önskat. Och varför skrev de inte ner det här bibelstudiet? Varför han börjar att med Mose och alla profeterna förklara för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Hur många skulle vilja läsa den boken? Vet du att det kan du göra? För det står ju här i skrifterna. Så det är bara att läsa skrifterna. Eller hur? Men det här var givetvis intressant att höra. Så Jesus börjar och berätta. Och det är ju faktiskt så att den här boken, de här böckerna, den här samlingen som vi kallar för Bibeln, hänger ihop med varandra. Gamla testamentet är inte passé. Gamla testamentet gäller idag. Det finns en del kristna som säger: jag orkar inte med Gamla testamentet, jag lägger undan det. Jesus gjorde ju inte så, såklart. Han hade ju bara Gamla testamentet. Det var ju det. Han var ju Nya testamentet. Nej, i de här berättelserna som vi har så finns det spår. Det finns profetior, det finns löften, det finns förutsägelser om Jesus Kristus. Och så går de där. Och jag vet inte hur det är med stegen. Jag vet inte vad som händer med de här två killarna. Men det verkar ju som att det sker någonting på insidan när de hör. Det verkar som att helt plötsligt så vänds deras fokus ifrån sig själva, ifrån sina besvikelser till något annat. Och så kommer de fram. Och jag kan tänka mig att de går så långsamt de kan, för att man vill ju lyssna, va? Och ni vet, män kan ju bara göra en sak åt gången, så att de lyckas gå och lyssna samtidigt är ju ett mirakel bara det. Och så kommer de fram till Emmaus, och Jesus han är beredd på att gå. De säger nej, gå inte, stanna med oss. Och så stannar han med dem, och så bryter han bröd, och så ska de fira en måltid tillsammans. Då öppnas deras ögon, då ser de, amen, han som har gått med oss, den här märkliga mannen som börjar med att lacka ur på oss och säger att vi är tröga både i huvudet och i hjärtat. Liksom. Han, det är ju Jesus, han som har förklarat för oss. Och så säger de så här i vers 32, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. När du och jag får klart för oss, inte bara i huvudet här uppe någonstans, utan också i vårt, hela vårt system på något sätt, att vi söker inte den levande bland de döda, för han är inte där, han har uppstått igen. När vi förstår att det liksom är någonting som är förutsagt, när det är någonting som Gud har planerat, när vi förstår djupet i det, då börjar det hända någonting med våra hjärtan. Då börjar våra hjärtan att brinna, då börjar våra hjärtan att leva. Då är det som att det öppnas en dörr till något helt nytt, till något annat som inte är fokus på mig själv, mitt och mina, på mina problem. Jag ser någonting mer. Allt det nya är här. Och de liksom bara, wow! Sen är ju Jesus fantastisk här i det här, så att när deras ögon öppnades och de kände igen honom, då stack han iväg. Han försvann ur deras åsyn. Han hade mer grejer att göra. Men de här killarna, nu går de inte långsamt, utan nu springer de tillbaka till Jerusalem, för de måste dela detta med de andra som har samlats. Och så kommer de fram och så berättar de om detta för lärjungarna. Och medan som står där och pratar med lärjungarna och den här samlingen människor, vi vet inte exakt hur många människor det är som är samlade, då står det att medan de talar om detta, då stod Jesus själv mitt ibland dem och sa, frid vare med er. Och då kan man tänka sig att då utbryter det ett jubel större än ett visst fotbollslag för en gång skulle göra ett mål. Men det gör det faktiskt inte, utan det står så här. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Alltså det gick inte att få in detta i huvudet, utan de tror att det är ett spöke de ser. Uppskakade och rädda. Och jag vet inte hur vi kan ju tycka löjlighet, det borde vi väl fatta. Men jag tror faktiskt att vi hade reagerat ganska så lika, eller hur? Jag tror det. Det ser faktiskt ut så, om jag tittar på er, att vi hade reagerat ganska så lika. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Det finns en lära som säger att Jesus bara uppstod andligen. Att uppståndelsen inte var fysisk. Men Lukas, han menar något annat, eller hur? Och så visar han sina händer och han visar sina fötter. Nu börjar glädjen komma. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågan om har ni något ätbart här. Då räckte de honom en bit stekt fisk och han tog den och han åt den inför deras åsyn. Så nu börjar liksom efter chocken, efter det här liksom att inte riktigt fatta, så börjar glädjen och förundran ta plats. Han är inte längre bland de döda. Brann inte våra hjärtan i oss. Glädjen börjar ta plats. Det är som att nu börjar de förstå. Och så börjar han tala till dem och säga, detta vad jag sa det till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Allt måste uppfyllas. Och när man läser evangelierna så ser man gång på gång på gång hänvisningarna till att detta skedde för att den profeten skulle uppfyllas. Detta hände för att det som var sagt genom profeten så skulle bli si. Alltså det är inte något slumpmässigt. Utan Gud hade från början en plan hur han skulle återvinna människan när människan hade gått förlorad. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Fantastiskt. Vet, jag tror att Jesus kan öppna sinnen hos oss idag så att vi förstår skrifterna. Att skrifterna börjar bli levande för oss. För hur ska vi kunna bygga en tro och stå stadigt i våra liv om inte skrifterna, berättelserna, det som är skrivet om honom är levande för oss så att vi förstår vad det är han menar och vad det är han vill och vem han är. För det är uppenbarelsen ifrån Bibeln som är det som vi bygger vår tro på. För att det som Gud har sagt, det som Gud har lovat, det kommer att bli på det sättet. Och så säger han, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Omvändelse och syndernas förlåtelse. Då har du nyckeln för dig och för mig att komma in i allt det nya som Gud har tänkt. Det börjar inte med syndernas förlåtelse, utan det börjar med omvändelse. Och det är ett budskap som Jesus själv när han predikade sa, omvänd er och tro evangeliet. Vänd om ifrån era egna vägar. Profeten Jesaja skriver och säger, var och en av oss, alla gick vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Människan väljer en väg. Och den vägen i det naturliga vänder bort ifrån Gud. Och för att du och jag ska få uppleva och förstå vem Jesus är och få våra synder förlåtna, så behöver vi vända om ifrån våra egna vägar. Vi behöver vända om och säga, Gud, det är du som har rätt, inte jag som har rätt. Vi behöver vända om och ta Guds ord på allvar. För jag tänker, om vi inte tar hans ord på allvar, varför ska han ta våra ord på allvar? Alltså frälsning är ju ingen MBL-förhandling med Gud. Där man liksom ger lite och tar lite och gör liksom någon typ av kompromiss. Nej, det finns en väg som är öppen. Men den vägen kräver att jag vänder om och lämnar mina egna vägar. Där i ligger syndernas förlåtelse. Där finns syndernas förlåtelse. Och så säger han till dem, ni är vittnen om detta. Jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blivit rustade med kraft ifrån höjden. Detta budskap, detta evangelium, den här berättelsen, den ska gå från alla folk, i alla tider, i alla länder och proklameras ut över hela den här världen. Sedan ska slutet komma, säger Jesus i Matteus 24. Sedan ska slutet komma. Därför, så, och det är klart att vi sitter här idag i Hässleholm 2000 år snart efter detta hände. Ett bevis på att det här ordet håller. Eller hur? Det som började med en tom grav. Det som började med några kvinnor som kom med sina oljor. Det som började med att de inte hittade den levande bland de döda. Det som började med några män som var på väg till Emmaus och inte fattade någonting. Men började få eld i sina hjärtan. Det som började med ett gäng lärjungar som såg med sina egna ögon. De genomborrade händerna och de genomborrade fötterna. De som såg att han som var död, han äter nu stekt fisk. Och han säger, detta budskap ska predikas över hela världen. Omvändelse och syndernas förlåtelse. Jesus är inte bland de döda. Han är levande. Men det finns något ibland i våra liv som drar oss till det som är dött. Som drar oss till det som bryter ner. Som drar oss bort ifrån Gud. Och det finns en drastisk berättelse i Lukas evangeliets 9:e kapitel där det berättas att Jesus och lärjungarna åker över till ett annat område över sjön och där möter de en man som verkligen dras till det döda. Han är naken, han har inte haft kläder på sig på länge, han har skadat sig själv och han bor ibland gravarna. Destruktivt, nedbrytande. Man kan liksom inte, man kan inte kontrollera honom och han kan inte kontrollera sig själv. Jesus, han åker över bara för att möta den här mannen. Och när han möter den här mannen så blir det direkt en konfrontation. Och de makter och krafter som har intagit den här mannen talar och säger, har du kommit för att plåga oss i förtid? Och Jesus, han befriar den här mannen från tusentals av onda makter och demoner och krafter som hoppar in i ett gäng, i en jord med svin. Och svinen springer ner och dränker sig själva i vattnet. Så destruktiva var de makter som hade liksom tagit den här mannen, tagit in den här mannen. Men så sitter han vid Jesu fötter. Han är fri, han är påklädd, han är vid sina sinnen. Han har kommit hem igen. Nu tror jag inte att det finns någon kanske bland oss som har den kampen, har den fighten som den här mannen har. Jag ser att ni flesta är påklädda här och jag tror ingen bor bland gravarna här i Hässleholm. Men samma typ av kamp kan vi ha gentemot ett mörker i våra liv. Och när jag förberedde den här predikan, märkligt nog så tänkte jag en hel del på den här texten från Lukas 9. Och jag vill bara tala ut det idag i den här gudstjänsten. Du som brottas i ditt inre med krafter och makter som du känner, jag kommer inte loss. Som liksom vill göra dig själv illa och som föraktar dig själv. Jesus Kristus har makt att sätta dig fri. Jesus Kristus har kommit för att sätta den fångne fri. Jesus Kristus är den som kan få bukt på det som ingen annan kan få bukt på i ditt liv. tankarna, beteendet, det du inte kan styra, det som är bitterheten, det som är besvikelsen, det som är hatet, det som är oförsonligheten i ditt liv. Och det står ju här, har du kommit, säger de här makterna, för att plåga oss i förtid? Ja, redan innan korset, redan innan uppståndelsen, så hade ju Jesus makt över allting. Det blev bara bekräftat i och med korset, döden och uppståndelsen. Och det är som att makterna och krafterna vet att när namnet Jesus uttalas, då måste man släppa taget. Då måste man släppa taget. Han är inte längre bland de döda, så ska du inte heller vara längre bland de döda. Utan du ska komma ut in i det liv som Gud har tänkt för dig. Den kärlek Gud har tänkt för dig, den tjänst Gud har tänkt för dig, den frihet Gud har tänkt för dig, den glädje Gud har tänkt för dig, den kärlek Gud har tänkt för dig, den förlåtelse och försoning som Gud har tänkt för dig, den renheten på insidan, den lättheten, den friden som Gud har tänkt för dig, den ska du komma ut i. Jesus lever och allt detta nya är här för dig nu. Det är det som är evangelium. Det är det vi predikar. Och det är det som Gud vill leda dig in i. Men han vill också möta dig. Du som likt de här killarna går där i besvikelse. Du tycker du har satsat så mycket. Du tycker du har kämpat så mycket. Och det blev ingenting av det du kämpade. Utan det är precis bara som att din mästare är död. Och det blev ingenting. Och elden, passionen i ditt hjärta har falnat. Men på samma sätt som för de här lärjungarna så vill Gud att det ska brinna en eld. Brann inte våra hjärtan inom oss när vi hör det här. Jag tror att du sitter här, när du hör den här predikan så händer det någonting på insidan. Inte för att jag predikar så särskilt bra, men därför att Gud är här. Och Gud tänder någonting i ditt liv. Något som inte har brunnit på länge. Så tänder Gud en låga i ditt liv. Så att det börjar brinna av en passion. En av de nya lovsångerna jag har lyssnat mycket på sista tiden heter just det. Tänd passionen i mitt hjärta. Tänd passionen i mitt hjärta. Att jag är passionerad, att det brinner någonting. Att det lyser någonting ifrån våra liv. Därför att det som finns i dig och mig när elden från Gud lyser, brinner i våra hjärtan. Det kommer att märkas överallt där vi är. Det är bara så. När vi är bärare av det livet så är det någonting som påverkar. Och jag tror, är det något som människor behöver, är det något som den här världen behöver, så är det brinnande människor. Människor som har en eld. Människor som har en passion. Människor som tror på någonting. Människor som talar liv i en tid av död. Människor som talar hopp. Människor som talar tro. Människor som talar kärlek. Så jag tror att du ska få vara med idag om hur ditt hjärta börjar brinna igen. För Jesus, för Jesus, för Jesus. Och det sista jag vill säga är just det som var nyckeln in. Du som har stått och tittat på den kristna tron och tycker att det finns väl bra principer, men verkar väldigt konstigt en del saker. De verkar ju väldigt underliga ibland. Det finns en nyckel för dig, och det är att omvända dig till Gud och lämna det gamla bakom sig. Omvänd dig. Böj dig inför Herren, som vi sjöng i den här engelska sången, come to the altar, bow down before him. Ödmjuka dig inför Gud och säg Gud, inte som jag vill, utan som du vill. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Jesus, jag tackar dig för att du lever och allt det nya, det är här. Och det är mitt ibland oss. Och tack Jesus Kristus att du är inte längre bland de döda. utan du är uppstånden och du lever och du har nycklarna till döden. Du har nycklarna till dödsriket, här. Jag tackar dig, helige ande, för att du bara vill låta din nåd och din härlighet vila över den här stunden. Kören kan komma, det är helt okej. Okay. Så ska vi ta en stund av förbön. Det vi ska be för dig, att Gud får röra vid ditt liv. Vi ska be om frihet för dig som upplever något liknande av det jag talade om här idag. Att Gud sätter dig fri ifrån de krafter och makter som vill dra dig in i destruktivitet, i negativitet och frustration. Och vi ska be för dig som bara känner, Gud, mitt hjärta måste brinna för Jesus. Det gör inte det, utan det är liksom lite lagom att komma till kyrkan någon gång då och då, sitta i en bänk och lyssna och säga amen och sen gå hem liksom. Men det är inte passionen i ditt liv, det är inte där ditt hjärta liksom pulserar, inte det som gör, som får tag om dig. Vi ska be för dig, vi ska be för dig som känner, bara idag vill jag omvända mig till Gud. Idag vill jag omvända mig till honom. Jag vill böja mitt liv inför dig. Ska vi be för dig? Vi låter kören sjunga någon sång här och sen så ska vi göra en inbjudan om en stund.